Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Okej, då säger vi hej och hjärtligt välkomna till den här veckans episod av Handbollspodden Avkast. Det är, för att vara slutspel och full rulle, så är det liksom ganska så få matcher att tala om. Jag har passat på att ta lite lugn och ro på kvällarna, kanske sitta så här, grilla lite, dricka en öl, titta på solen och så. Vilket man ju inte har haft tid med på länge. Glädjande grejer, men lite fler handbollsmatcher hade ju fan inte skadat nu när det är liksom på väg att dra ihop sig. Vi har full uppsättning, så de två matcherna som har spelats kommer att bli synade både på insidan, utsidan, undersidan och på alla tänkbara perspektiv. Christian Albinsson har slitit sig från sin nystartade paddelhall, känns ju fel att säga, men du håller ju på med en liten paddelsatsning som tar upp all din vakna tid nu. Skönt att du kunde slita dig. Hej hej Christian.
Hej hej. Den tar inte upp så mycket tid faktiskt. Alltså anledningen att jag inte är med alltid, det är för att ett, jag tycker inte att jag tillför så mycket. Två, det är så sent ni spelar in. Ja. På söndagkvällar, och då är jag ju trött.
Vi är ju,
gå och lägga mig.
Resten av poddens medlemmar är ju rätt mycket kvälls/nattmänniskor, medan du då som en lite mer entreprenöriell själ tänker att morgonstund har guld i mun och så vidare, va?
Ja, och framförallt att måndagarna ofta innebär att man vaknar tvärt med ångest över något någon pdf som man ska skicka till någon jävel.
Vet du att jag har inte haft måndagsångest på 4 år, tror jag. Jävla underbart.
Grattis.
Jag har ju ångest alla andra dagar istället.
Skriv upp att du inte ska bli entreprenör.
Nej, men det tåget har gått för länge sedan.
Du var ju på vippen, fan. Vi hade ju ett handelsbolag ihop. Hade vi inte det?
Nej, det har vi absolut aldrig. Men det hade ju varit kul att ha. Men du, kan inte berätta om paddelhallen, så att säga. Var ligger den paddelhallen?
Det är på ett parkeringsgarage i Stockholm. Och,
vänta nu, det är på liten taket på NK ju, för fan.
Mm, på deras parkeringsgarage.
Och det, jag har noterat att det är en liten pool att doppa fötterna i loungen.
Ja, för det är bara exakt. Och det är bara att doppa fötterna, för den är nämligen 20 cm djup.
Ja, är den där, men den ser väldigt läcker ut. Och jag skulle jättegärna sitta och doppa tårna i en liten pool sådär.
Du är välkommen när helst du behagar. Du skulle exempelvis kunna ta ett rigg på Ali Reza, vår handbollsvän på TV4 Sporten, som du ju också känner. Mm. Som var där i fredags med sina kamrater. Han ringde glad i hågen och undrade om han kunde komma förbi. Och det kunde han ju såklart. Men jag tror att han var mer där för att förtära något alkoholhaltigt snarare än att paddla.
Tror jag inte, i och med att han inte dricker alkohol, men han är ju representing, ja, Halby P86, och det vill fan inte säga lite det.
Nej.
Men han är en bra minglare.
Ni har öppnat eller, Krille?
Ja, denna helgen var första dagarna. Så fredag, ja. Så var det mycket, jag var sån här ja, partners, sponsorer och sådär. Och sen
i lördags.
Ja, det får man väl säga.
Ja.
Och i lördags var det såna här som har massa följare. Och idag var det öppning. Ja, då kunde vem som helst boka helt enkelt.
Ja. Verkar intresset stort eller hur går det?
Alltså intresset för paddel är ju stort.
Ja, precis.
Så det kvittar ju om du öppnar i en skolåda så får du ju fullt. Det gäller ju bara att det är lite nyckfullt med väder och sådär eftersom det är utomhus. Mm. Så det är ganska kort säsong och det är svårt då liksom. Ja, den här helgen var ju bra såklart, men det kommer ju också hagla ibland och då är det inte lika lätt att fylla det. Så jag tror att rent ekonomiskt så tror jag att det är bättre att ha 8 barn i ett industriområde i Vellinge än att ha den där. Men den är ju roligare.
Det är inte lika kul att prata om i en podd.
Nej, typ så. Mm.
Okej, okay, Josef, har vi hört
det finns en handbollskoppling till just det. Det var dit det skulle komma. För att när jag gick, vi har då en sponsor som, jag behöver inte nämna produktvarumärken, men som gör...
Vi är inte Sveriges Radio, du får gärna nämna det.
Nej, det är sant, för det är ganska litet varumärke, så skitsamma. Vichy Catalan heter det. Det är tydligen något sån där mineralvatten som är ganska salt och kommer från Spanien då givetvis. Du borde ju ha drabbats av det, Josef, för det är ju...
Vichy, det är ju läckert.
Ja, det är väl liksom det vanligaste mineralvatten naturell som i Spanien då, motsvarande vår. Ramlösa eller Loka eller sådär.
Och då ganska bra vinvatten ska jag säga. Men,
Aha, intressant. För det var väldigt salt tyckte jag. Och vi skulle tvungen ta det då. Och då fick jag ringa dem. Och så gjorde jag det. Och så kom det upp en väldigt, väldigt trevlig tjej som var ansvarig för det där. Till taket då, och liksom hängde och sådär. Och så visade det sig att hon hade ganska bred lundensiska. Hörde man ju. Ganska omgående. Och då visade det sig att hon spelar handboll i Spanien halvtid i alltså damligans andra division. Kommer inte ihåg vilket lag det var nu. Och hennes pappa var typ bästa kompis med Thomas Saxner.
Mm.
Och det var någon jävla handbollsgubbe till från Lund. Så det var en liten handbollskoppling ändå där på taket i fredags. Då fotade jag en bild på mig och Linnea som hon hette och skickade till Thomas Saxner som hade sin uppladdning i Kiev och drömde om det här vattnet snarare än vattnet där.
Fan vad man älskar halvtidsproffs för övrigt. Det är ju underbart. Ju.
Ja.
Ja, ska vi riva av Kiev lite nu när vi ändå är där? Finns det något att säga om Ukraina, Sverige?
Jag tror faktiskt inte det.
Nej, Sverige vann precis så enkelt som de skulle göra. Det blev väl 14-28 eller någonting sånt där. Jag noterade också från hotellobbyn eller hotellutsikten från rummen var det väl snarare att Kiev ser exakt lika deppigt som det såg ut när jag var där för en 7-8 år sedan. Det finns en vy där över staden som inte andas New York eller så kan man säga.
Men du var där...
Inte ens Vellinge.
Ja, Vellinge är väl fint. Mm. Men du var väl där när det var mästerskap, va?
Jajamän, det var jag. Detta stämmer. Fotbollsmästerskap, ska ju sägas.
Mm. Ja, just det.
Så är det.
Kan du berätta om vilket jävla... Alltså, det måste vara bland de roligaste uppdragen du någonsin har haft, ja.
Det var ganska kul. Vi behöver inte gå in jättemycket detalj på det, men en dålig grej var att jag gjorde det för den ganska nystartade och inte så finansstarka publikationen Nyheter 24. Jag skulle bevaka mästerskapet åt dem då. Jag vet inte om det var av ekonomiska skäl eller om det bara var slarvig logistik, men de hade inte löst presslägg till mig och de två andra som skulle bevaka mästerskapet för.
Det blir svårt att bevaka då.
Det var så in i helvete svårt, för vi kom ju inte in på några pressträffar eller några matcher.
Reportage från gatan, träffa lokalbefolkningen på en pub eller?
Extremt många sådana.
Klassiker.
Camp Sweden fick en väldigt stark bevakning av oss, så kan man säga.
Kul.
Yes, så är det. Charlie Sjöstrand är med också. Förvånansvärt tyst. Det är väldigt sällan man inte hör dig.
Mm. Jag är så trött på att ha sämst ljud i podden. Vecka in och vecka ut. Så jag
försöker att inte prata överhuvudtaget den här podden, tänker jag. Det är målet.
Mm, skönt.
Det är bra mål att ha när man är med i en podd.
Mm, jag vet. Vi hade ett, apropå det temat kan man säga, så hade vi ett Teams-möte som ju ligger i tiden med en jädra massa folk som är inblandade i C-more och TV4 inför slutspelet. Det var, ja, men det var chefer och chefernas chefer och massa folk från Sportsground som producerar allting. Alla kommentatorer som är aktuella för handbollen och så jag och Jenny. Så att det var kanske så här en, ja, men säg att det var 12 pers då, eller 14 som mest. Någonstans där, 12 snarare. På det här mötet så var ju Peter Backe var ju en av deltagarna som florerar ju väldigt sporadiskt i handbollssändningarna. Han kommenterade bland annat Hör Sävehof med Jenny Rinell.
Fint skägg han har begåvats,
ja,
med.
Ja, fantastiskt skägg. Jag tror bara jag har gjort en match.
Jag tycker lyfter honom.
Ja, jag håller med. Jag tappade haken när jag såg honom. Men jag har bara gjort en match med honom och det var Hör mot Sävehof i serien ganska tidigt. Och då hade han ju liksom odlat i skägget sen jag träffade honom sist typ i Eriksdalshallen när Skur mötte Sävehof så här, innan det inställda slutspelet 2020 liksom. Men skitsamma i alla fall, på det här mötet då som tog, du kan tänka dig själv, det är liksom Charlie Sjöstrand, Jenny Linnell, tablåchefer, Daniel Kristiansson, Patrik Westberg, du hör ju själv, alltså det går ju inte att hålla det här mötet
kort. Det här är långt.
Nej, precis. Det tog 2 timmar. Peter Backe lyckades med bedriften att inte yppa ett enda ord på 2 timmar. Alltså i noll.
Nej, men det gjorde inte hej då,
inte vad tycker ni om det här upplägget, ni kommentatorer som ska göra de här intervjuerna. Inte ett ljud. Han är en jävla hjälte.
Mm, det är snyggt.
Goals.
Vem pratade mest? Det fanns svårt. Det var inte du, det tror jag inte.
Absolut,
Jenny,
ja.
Kan det mycket väl varit. Putte kan det mycket väl varit och DK kan, alltså det är jävligt svårt att säga vem som pratar mest mellan DK och Putte, för
ja, det är två alltså, otyglade hästar.
Ja, för IRL så tror jag att DK vinner, men jag tänker att det är ett möte kanske ändå.
Alltså så här, det är ju kvantitet kan ju också vara, kvantitet kan ju mätas på olika sätt. Alltså DK är ju mer så att han smattrar på med små grejer och kanske 1000 små inlägg. Men när Putte väl har ordet så tar han ju en kvart på sig att säga någonting.
Mm.
Så det är ju liksom kvantitet på olika sätt.
Ja, jag fattar.
Mm. Vet ni vad? Nu tycker jag att vi ska passa på och njuta av att Purionatorn för en gångs skull har gjort hemläxan. Det ryktas ju och det här är kanske mer trovärdiga källor än Isak Persson till Värsbröm ryktet. Här har vi ju det från hästens mun. Josef Bojoll har suttit med anteckningsblock och penna när han har kollat på semifinalerna. Så att vi börjar med Kristianstad Skövde. Kristianstad förlorar sin hemmamatch där. Skövde vinner med 33-27. Purionatorn, vad står det i anteckningsblocket?
Ja, det ska säga efter att jag fick lite skuldkänsla efter förra. Jag tyckte jag var så dålig förra veckans avsnitt, så jag tänkte kompensera det med att verkligen ta på med någon typ, alltså inte sitta och kolla Instagram hela matchen igenom utan faktiskt koncentrera mig lite och ta med mig någonting till bodden, och då fick plitade ner 11 stycken punkter här från
helvete vad fint. Purjus 11 punkter.
Ja,
men det kan du puffa med i din.
Vissa var ju så här, det var verkligen, vissa var små tankar och andra större. Så att, och till exempel en liten tanke jag hade, det var att matchen började ju med att Rasmus Bremer fick utvisning direkt.
Mm. Mm.
Och då tänker man, vad gjorde han då? Det måste ju vara något allvarligt att det inte blev gult kort liksom. Då alltså var det att han hade sin hand på Albin Selins höft när han hoppade in från kanten.
Mm.
Och som tur är så har vi ju en före detta kantbrotta med i den här podden. Och då kan jag nästan ställa direkt till frågan till honom. Alltså för han lägger ut texten. Och frågan är det, har det gått inflation i utvisningar på kantförsvarare?
Jag kan inte svara på det. Min spontana känsla är att det är alltid inför säsongen så kommer det ut hårdare, nya direktiv. Nu ska vi titta hårdare på det här. Och beröring på kantspelare är alltid med. Och så de första 5-6 omgångarna så är det en jävla massa utvisning på ettorna. Och sen så brukar det fada ut lite. Det är det första som slår mig när du ställer den frågan. Men jag tror att det är fler utvisningar på exakt den här situationen du nämner nu. Definitivt än för 5-10 år sedan. Inget snack om saken att han tar med utvisningar på det.
Ja, och sen ska jag säga att normalt sett, det som jag tror den nya direktiven är ju det här så kallade utsträckta benet eller liksom långa sista steg.
Lång step som det heter så jävla fult. Ja. Det heter faktiskt det. Ja, men det är precis det direktivet. Men rent generellt det här med att man inte får röra kantspelaren, det tyckte jag var i alla fall de sista 5 säsongerna som jag spelade i elitserien / handbollsligan, att det var... Sådär, ja nu ska det bli krafttag på det här. Och jag tänkte, gött. Kommer man få massa straffar? Och så fick man inte det ändå sen.
Men redde vi ut det där långstepp-grejen förresten? För det var ju i samband med Champions League Final Fouret att Vincheck fick det. För han sträckte ut sitt ben och var först in i situationen. Då var ju jag snett på det. Jag vet inte om vi riktigt har pulat på
han
det.
Han fick ju direkt rätt, exakt. Ska jag säga, vilket det var helt otroligt.
Och vi var väl alla lite så här i frågan inför det. Men det var ju att vi, eller jag framförallt då, hade missat det där direktivet. Att man får inte sträcka ut benet utanför kroppen som etta. Även om man är före kantspelaren in i situationen.
Jag tror att jag visste om det och jag tror vi pratade om det ganska bra då. Ja. Men just det där med att det jag tycker har blivit, det har varit en diskussion de senaste åren som framförallt var det här med att skydda anfallsspelarna och de här raka armarna på skyttar och sånt där. Så när anfallarna får bakåtvikt och ramlar bakåt, att då blir det ju direkt 4 röda kort på 2 minuter och sånt. Och det har ju också inneburit att alltså anfallsspelarna är inte dummare än att de ofta faller ner på rygg nu än tidigare, tycker jag. Och detsamma gäller ju då kantspelarna. Nu med det här sista utsträckta benet, eftersom på något sätt så är ju det sista steget är ju mer eller mindre utsträckt, i och med att som kantförsvarare så löper du ofta ner mot en alltså mötande anfallare för att begränsa vinkeln. Och jag tycker ju, inte just specifikt för den här situationen kring Albin Selin, men att så fort, oavsett hur situationen uppstår, så fort det är kontakt och anfallaren förlorar lite balans, så blir det ju straff på 2.
Du ska ge fan i oss. Alltså, vi ska få hoppa. Och sen är det... nu vet inte jag, det lät som att du... När du beskrev situationen från början så lät det som att han hade rört honom med handen på höften.
Ja,
men nu pratar du om långstep.
Ja,
men om du tar ett sånt... Om du tar det här Brysselsteget liksom. Och sen hinner du på plats med hela kroppen i tid. Då är det liksom, då är du ju på plats med kroppen. Men det är just det här, du lägger ett långt ben för att så här, du skär av hans vinkel med det benet.
Ja, precis.
Ja, men det är jävligt svårt att komma sen med kroppen utan att toucha kantspelaren. Så det är liksom, du ska ju fan i honom när han hoppar.
Ja, för det är verkligen så det har blivit, att man får inte röra, för, alltså, eller det får inte bli kollision oavsett vem som ansvarar för det. Alltså jag vet ju kantspelare som aktivt liksom kommer så nära försvararen som möjligt, för att de vet att antingen så träffar jag honom och blir straffad på, eller så får jag maxad, eller så försöker jag maxa vinkeln istället för någon typ av liksom samklang.
Jag förstår din poäng, men jag håller väl inte helt med.
Otippat med tanke på att du är gammal kant.
Jag är också gammal kantförsvarare, men skit i det.
Ja. En duktig sådan, men jag vet Dolk tyckte det var jobbigt när det var ostbåge, för då var du på fel sida och försvarade honom. Skitsamma. IFK Kristianstads fysiska försvarsspel blivit inom situationstecken äckliga igen. Ligger någonting i det?
Mm.
Ska alla 11 punkter vara så här?
Var de inte alltså äckliga på det sättet att de är svåra att ta sig igenom, tänker du då? Och var det inte så att Ljungqvist och han och grabbarna ändå susade igenom det här äckliga försvaret?
Ja, det ska sägas att de här gjordes i kronologisk ordning allt eftersom. Den första punkten var ju...
Ja, just det, efter en minut.
Ungefär. Så punkt två var ju kanske då 7 minuter in i matchen.
Ja, men de började starkt i försvaret. När de ställde sitt största lag på banan, då är det ju 4 riktigt köttiga försvarare de ställer där.
Mm. Ja.
Och man vill ju inte ta bort en punkt heller.
Nej. Men vi kan susa vidare till punkt 3 då.
Punkt 3, Marcus Olsson, klär i orange.
Nej, den här kommer nästan vara återkommande. Men att nummer 3, i kvart och semifinalserien så tycker jag det har varit ett väldigt märkligt matchande kring Grega Oschwitz.
Ja. Stor punkt.
Jättekonstigt ju. Ibland är han bäst och anses vara en central mittnia startspelare. Ibland spelar han ingenting. Jag håller med. Har du någon teori då, Josef?
Nej, alltså jag håller lite. Jag tyckte att det var tydligt att de inte satsade på honom under framförallt kvartsfinalserierna. Men fick sen chansen i Europacup-spelet, för där matchade de lite annorlunda tycker jag mot Ademar León. Framförallt Magdeburg-matchen såg jag inte. Där gjorde han då, första matchen gjorde han 10 på typ 12. Och så tror jag att han har liksom jobbat sig in i att få chansen mer nu i semifinalerna.
But now he will sit the rest of the semifinals.
Precis. För sen så kommer det ut senare. Och det är ju punkt nummer 8. Citat. Grega, you sit for the rest of the game. Då. Ja.
Det var ganska hårt. Ska vi ta lite kontext på det innan vi går vidare med det då? Och kontext 1 då är ju att Uffe Larsson, numera huvudtränare, inte coachade den här matchen. Utan det var ju istället sportchef Jesper Larsson som coachade den. Och i den sista timeouten var det 7 minuter kvar eller något sånt där. Oschwitz hade missat en straff, lobbat i stolpen och sen tagit ett ganska huvudlöst avslut. Men det var det. Och det sista, eller det Jesper Larsson säger då i sista timeouten är bara: Grega, you sit for the rest of the game. Fattade ni varför eller?
Ja, för att exakt det du räknar upp, han var ju en jävla loose cannon där. Jävlar vad han bara körde alltså. Det var ett par gånger också där det var så här otur att han fick frikast där. Mm. Han drar ett skott i bröstet på en Skövdeförsvarare och så är det någon han bara så här: okej, nu måste vi knapra in här nu. Han bara går rätt upp och går på något chansavslut. Mm. Jag tror det var sammantaget var det bara så här att Jesper Larsson var lätt trött på honom.
Ja, hade han kunnat sätta han på bänken utan att nödvändigtvis säga till honom att det skulle vara för resten av matchen?
Ja, för det som jag tänker är så här: 1. Jesper Larsson har helt rätt. 2. Han kommer inte få ut någonting mer av den här spelaren nu.
Nej.
Det är liksom, tyvärr är det ju så.
Men 3. Han vet också att det här är en bandad timeout. Det är ganska taskigt mot spelaren. Alltså det hade ju bara gått att byta ut honom i anfallet.
Ja, men jag tror att han vill trycka till spelaren. Det är okay. Ju intentionen hela vägen. Nej, för att visa att han är sur på honom och att liksom när du, alltså, du beter dig så här, ja, men det är väl lite tyskt på något sätt liksom, att vad fan, så som du håller på nu så sitter du resten av matchen. Alltså han vill sända ett budskap till honom och till övriga gruppen, men som sagt, jag tror inte att det budskapet kommer göra att nej exakt, tvärtom tror jag. Det är utan att känna vare sig Oschwitz eller övriga truppen här, så skulle jag tippa på att så här, det är inte en spelare som reagerar på ett positivt sätt på den typen av tillsägelse.
Nu blandar jag lite fritt där, för då hoppar jag.
Det är bra, för du behöver inte ta alla 11 känner jag. Nej, för Krille, han går snart lägger sig, vet du.
Jag har lagt mig faktiskt.
Ja, men det kan vara mysigt.
Men det är lite inne på det här nämligen och snudda på med att vi pratar om att Uffe Larsson då var borta. Så tvingades ju Jesper Larsson och Fredrik Pedersen tog väl också någon typ av tränarroll. Spelande tränare. Ja, fast att spela ut och så. Men att just det här, orutinerade matchcoacher, vad gjorde det med bytesstrukturen? Herman Bosic, Marcus Olsson och Gregor Oswig tänkte på då.
Att Herman Bosic?
Soran.
Soran Bosic.
Det var fint att blanda ihop Herman med... Ja, förlåt.
Ja, förlåt. Men att Marcus Olsson startade matchen och gjorde det väldigt bra. Blev sen utbytt och satt i min bok orimligt länge. Mm. Samtidigt som Herman / Soran Bosic började på bänken, kom inte in någonting i första halvlek om jag minns rätt, för att sen få extremt stor roll i andra halvlek. Mm. Och att det var lite, det kändes väldigt hattigt, och då kan man ju ta in då att ja, att Åsvik helt plötsligt fick spela väldigt mycket, var väldigt stort ansvar för sen få den där sitt rest of the game i ansiktet.
Jag läste en rubrik, jag läste inte texten, men av Robin Rutte Nilsson, Kristianstadsbladet, där han skrev någonting i stil med att Kristianstad har bred trupp men ingen startsexa. Och där tycker jag, om det nu är det han skriver om resten av texten, att för att ha så många spelare och för att ha så många bra spelare är det lite märkligt att Kristianstad fortfarande inte har liksom... en, så som Sävehof gjorde, och vi kommer ju tillbaka till Sävehof Lugi, de har ju så tydligt liksom så här, en startsexa som spelar och sen så börjar de byta in spelare i den och sen så kommer det så här, ja men andra gubben gör sin grej och så kommer det tillbaka till startsexan. IFK Kristianstad, jag vet fortfarande inte om det är Orsvirk, Gudmundsson, Bosic, Marcus Olsson, alltså vad är deras bästa 9-meters uppställning? Det tycker jag känns konstigt så här långt in i SM-slutspelet.
Mm. Det känns också lite som att jag menar att Olafurs frånvaro under säsongen kom och gå. Det är väl honom egentligen man har velat bygga den startsexan kring.
Ja, och kanske då Marcus Olsson som gör nu visserligen att börja spela upp sig, men under hösten framförallt kanske inte riktigt var den Marcus Olsson de trodde att de köpte in den.
Nej. Och så är det ju, så är, har de ju ändå så här haft skador och ett jävla tajt schema nu också. Och för att inte nämna ett tränarbyte mitt under säsongen. Så de kanske ser annorlunda på det med. För om det var någonting som var Kristianstads signum fram till 15 december så var det ju att de spelade med ungefär 8 pers. Så då var det ju inget snack om vilka som startade i alla fall. Nej. För det var ju typ, det var ju inga andra som användes. Men nu är det ju, ja men sådär, ibland är Olafur Gudmundsson, som ni har varit inne på, ibland är han skadad, ibland är han med men kan inte gå 100, så då sparar de honom för att de har en viktig match i Europaspelet 2 dagar senare. Ibland så ställer de, ibland är det, ja men det var ett typexempel mot Malmö där, att när Åtsvirk exempelvis var en av de spelarna som fick mest speltid och gjorde det bäst, det var ju för att vi passade på då att, ja men fan, det gick ju bra här nu, då kan vi vila Olafur Gudmundsson så han är tillbaka, och Marcus Olsson för den delen, och så kan Soran Bosic få mer speltid. Så att det gör ju också en del att de har fått dels pussla med att de har haft lite skador, och sen också att de har varit tvungna att ha olika uppställningar för att orka med allt matchande. Så då tror jag att det har blivit lite lidande, även fast poängen naturligtvis är där, både från Rutte och från Emil Sjölin, tycker jag.
Okej. Okay. Punkt 4 då, ska vi flytta fokus lite till IFK Skövde. De byter ut målvakten när de spelar övertal och spelar 7-5.
Mm.
Och då är frågan så här: hur länge ska man tro på sina idéer kontra att överge dem när de är värdelösa?
Ja, det är inte första gången du lyfter det 7-5 övertalsspelet med en kritisk underton. Nej, men det
har en motfråga. Eller det har ett svar på det, kan ju vara att alternativet, deras 6-5, är ju fan ännu sämre.
Ja.
Så då är det så här, ja, nu har vi försökt 6-5 aslänge. Du kanske ska fortsätta med 7-5 lite till. Jag kan tänka mig att det är så.
De har övergavs då sin 6-5 i det.
Precis, så kunde man ha sagt. Hur länge ska man fortsätta eller överge det? De har ju övergett det.
Ja.
Men du tänker att de ska överge 7-5 också. Och ja, då är det fan, det är
5-5.
Ja, det är nog fan det.
Ja. Det är en kaxig grej att testa faktiskt. Du får ju rätt mycket ytor.
Ja, men alltså, jag vet ju vad de var inspirerats av.
Mälsungen.
Eftersom Rickard Harnisch har ju spelat i Elverum. Och vi spelar ju 7-5. Mm-hmm.
Ja. Men det gjorde Mälsungen med Falle i spetsen där.
Ja.
2015, 2016 också.
Och det var kanske det var... Micke Apelgren då inspirerat.
Ja, kanske. Jag vet inte. Men det var bara så här, vad fan gör de nu? Och sen bara, ja just det, de gör mål på oss när de vill.
Mm. Ja, för det ska sägas att vi gör det jävligt bra. Men vi gör det lite annorlunda. Så att jag...
Förutom mot Barcelona då?
Ja, men då var det kanske... Vi kom inte efter utvisningssituationer.
Ni fick faktiskt ingen utvisning mot det.
Så att, det var andra problem än just den delen av spelet.
Men kan vi bara stanna lite där? Just det, för jag har också så här, jag får nästan lite, jag blir nästan lite nervös när jag ser Skövde spela övertalsspel, oavsett om det är 6-5 eller 7-5.
Mm.
Och jag fattar inte vad problemet är, för de har svinduktiga handbollsspelare.
Ja. Och framförallt inte, alltså, så borde de vara bra på det. Alltså...
Exakt.
Ja, det exakt borde ju passa Antir Hanish och Helt Jepsen bra i lite så här värderingsspel. Eller typ ha ett spel som slutar upp med att Jack Drin skjuter från 7,5 meter ungefär.
Precis, och det är inte sällan när alltså, de spelar med både Hanish och Helt Jepsen i det. Så tanken, det är ju som så här, ja, tanken är ju rätt, det borde gå. Det är som att i teorin så har vi kört det här och det går varje gång på tavlan.
Två men jättesmarta spelare som ska välja och sen en kille som absolut inte behöver alls mycket. Han behöver egentligen bara fritt läge från 9, då sitter den 9 av 10. Mm. Det borde verkligen gå att göra mål nästan varje anfall.
Mm. Ja, de kanske borde testa något nytt 6-5 ändå, med tanke på att det uppenbarligen inte funkar riktigt.
Mm.
Mm. Så det kan de ju ta med sig.
Mm. Vad har du mer för punkt då, Josef?
Jag har också så här, reservernas match, och då tänkte jag framförallt på, nu har jag han Viktor Ljungqvist,
Söderman. Helge Freiman, Light, Söderman. Tyckte inte ni att de såg sjukt lika ut på plan, eller?
Söderman och Helge?
Ja, jag tyckte de är så jävla lika i rörelsemönstret.
Ja.
Ja, det var ingen som högg på den, my bad.
Mm.
Okay.
Nej, men att framförallt Söderman fick ju en väldigt stor roll i den här matchen, som när Mattias Helt Jepsen utgick skadad.
Mm.
Ja. Bra punkt.
Tack.
Bra Josef, jävligt bra scoutat.
Tack.
Ja, men den hakar inte på, eller?
Nej, men jag vet inte riktigt vad jag ska säga om det. Han gjorde det helt okej, va? Alltså, det var inte så här supersuccé.
Om Mattias blev skadad.
Jo, men men det jag kan säga om det är att Skövde är till och med bredare då än vad jag trodde på något sätt. Alltså, jag tyckte han gjorde det mer än okej.
Jo, alltså, det var så här, det var bra, men det var väl inte så här, wow, vi behöver en 4 minuter i podden om han på Söderman.
Nej, det är klart, men för vad han, så att säga, alltså inte för att han är dålig på något sätt, utan bara för att han kommer nästan från ingenstans, med tanke på hur lite spel det har varit innan.
Precis, och så in i semifinal 2 borta mot Kristianstad, och så är det som att, ja men fan, det påverkar ju inte Skövde spel nämnvärt. Det var ganska anmärkningsvärt, tycker jag. Mm.
Ja, men bra. Tänker vi då att det är momentum i Skövde helt enkelt? Att det är kanske till och med så att det är nu det gäller. Det är nu de ska ta det jävla guldet.
Jag tror inte de gör det, men det är ju det. Det är ju det som är så sjukt. Det är ju nu. Och det kommer inte gå. Nej då.
Det finns inte att komma till.
Ja, nej då. Nej. Men det är, nej, jag är fan jävligt imponerad av IFK Skövde. Punkt. Sen är det är fan inte över, även fast det nästan känns så. För de ska slå in den, säger som Magnus Frisk. Nu ska de bara slå i den sista spiken.
Mm.
Och den spiken är den svåraste att slå i.
Ja.
Ja, vad fin analogi.
Sa jag också det sista punkten från den här matchen. Och det var, har ni noterat Dan Beck Hansens finish move som man kallar det inom wrestling.
Berätta vad ett finish move är.
Ja, alla då wrestling brottare har ju ett liksom signature finishing move. Man har sin coola liksom utdöende slag, eller vad man nu ska säga.
Mm.
Och Hulk Hogan hoppade ju lite saxare, jag kommer ihåg.
Precis,
med
precis.
Sina ben på,
och, The Rock hade nog liknande. Men Dombey Kansens kör ju en grej som är väldigt... jag tycker det är jävligt fult. Framförallt för att jag vet att det är med flit. Och han gjorde det ett par gånger på William Andersson Moberg i kvartsfinalserien, och nu gjorde han det på, jag tror att det var Zoran Bosic.
Var det inte Herman Bosic?
Jag är jävligt osäker.
Det var Zoran Bosic. Ja, ja, exakt.
Men, det är att han låser och sen liksom kastar sig över och liksom fullföljer med all sin tyngd på.
Mm, mm.
Body slam.
Yes. Precis.
Nu fattar jag wrestling momentet.
Jag såg det. Bossis tappade ju luften rejält alltså. Mm, och det kan man ju förstå när man inte har några armar att ta emot sig med, och man har då 113 kilo Dombey Kansens över sig. Det är fan ingen rolig grej.
Nej.
Men den är, som du säger, den är bra för att den är så jävla, alltså, det han gör det på ett sätt som, ja exakt, han kan alltid säga jag ramlar, jag tappar balansen, men han tappar väldigt ofta balansen över de små pojkarna.
Precis, och jag har ju mött Dombey Kansens och vet att det är sånt här piss han håller på med, så att säga. Vad tycker ni om det?
Ja, nej, men det är
innanför
Ric Flair, Glenn Anderson, Dombey Kansens.
Vilken
jävla god trio.
Ric Flair var ju lite mer flärdfull, om man får säga så.
Ja, men han hade goda body slams.
Ja, han var väl... Ja. Men, ja. Men det här tyckte jag var intressant, Josef. För det här får man ju ett inifrån perspektiv som man som tittar inte riktigt har. Och nu ska jag ju titta på Dombey Kansens med andra ögon.
Ja.
Han har ju en annan också intränad grej som bara händer honom. Det är ju att han helt plötsligt står utan tröja ibland.
Ja, precis.
Det har vi ju tagit upp också, tror jag. Att han helt plötsligt, han känner någon drar honom i liksom kragen, då backar han.
Mm.
Och ser han ut som Beavis and Butthead med tröjan över huvudet. Så. och så bara såhär, hallå, domaren. Kolla. Ja, precis. Domaren, det är ju såklart.
Ja.
Den är ju mer så här. Well played.
Mm.
Men landa på en stackars pojk på det sättet. Om det är, jag har inte tänkt på det. Nu kommer jag ju, precis som Christian säger, tänka på det hela tiden. Och det tycker jag ju är... Det är inte så, fräscht.
Det jag ska addera här är ju att Mirza Kurtagic faktiskt noterade detta. Han fick en utvisning, och man såg också att Dombey Kansens gick fram och försökte köra den här. Men jag trillar ju bara över honom, gissar jag att han säger då. Och Mirza Kurtagic bara skrattar, skakar på huvudet.
Mm.
Så där får man fan...
Nej,
exakt. Det är så jävla snyggt dömeri, tycker jag. Där.
Ja, verkligen. Jag ska fan i och för sig ta en apropå när vi pratar om domare. Och just Kurtagic, tror jag.
Ja, du kallar honom för en bullshitter nu. Och Schelin sa, exakt!
Nej, jag har en fråga då till. Och den här ställer jag till Christian Alvesson.
Oj.
Får man ta bollen ur handen på en motspelare?
Nej.
Nej, det får man inte. Nej. Det har hänt då. I alla fall två gånger den här säsongen. Nu var ju inte... jag tror att det var andra domarpar mellan Varberg och Ove Helsingborg.
Exakt. Varberg-Helsingborg tänker jag på. Ja. Det är den gången jag har sett det.
Men nu skedde det ju igen då. Jag tror att det var i början på andra halvlek. När Olaf Gudmundsson liksom... bara kom bakifrån när han ska slå en passning och bara tog bollen. Bara på kontring. Sköt i mål.
Ja, det var väldigt, väldigt, väldigt konstigt.
Det är helt otroligt dömt, eller?
Ja. Jag måste ha missat det helt. Eller så finns det en regel som jag inte känner till och som ingen annan försvarsspelare har
utnyttjat. Eller Christian Albertsson.
Ja, precis.
Mm. Det var...
Jag är inte så bra på regelboken dock, men just den grejen.
Nej, jag tror att du har rätt. Mm. Men jag blev ju osäker när jag såg matchen.
Jag för mig att det var så att i fotboll så var målvakten tvungen att hålla bollen med två händer, va?
Var inte att du sa sex fingrar?
Jo, det var, den där regeln ändrades ju. Och det fanns ju någon som gällde på skolgården och en annan som gällde på...
Du, det finns ju, men det finns ju också på en sån här gammal VHS-kassett som heter Football Bloopers. När en målvakt håller bollen i en hand och så springer en anfallare och nickar den ur handen på honom. Så det är väl därifrån den kommer. Men den regeln kan ju ha ändrat sig sedan 1988.
Det kan den absolut.
Den kommer jag ihåg, den sekvensen. Mm. Den videokassetten hade jag också.
Of course.
Mm. Christian Albinsson, gammal fotbollsmålvakt i pojkallsvenskan ju.
Jajamän. Mm. Mm. Med näsplåster?
Nej. Sånt aloe vera eller? Sånt, eller sånt.
Nej, men sån, sån som skulle liksom vidga andningsvägarna.
Åh, herregud.
Eukalyptusalva också på bröstet. Så. Ja, ja.
Man både vill och inte vill se bild på det. Vad ger vi nu? Den här frågan ställer jag till dig, Charlie. Jag vet ju att du älskar att svara på den här typen av frågor. Mm. Vad ger vi nu då IFK Kristianstad för möjligheter att vända 0-2 i matcher till att gå segrande ur det här?
Nej, de är inte stora.
Nej,
Skövde
tack.
Har ju vunnit fyra, Skövde har vunnit fyra matcher av fyra möjliga mot Kristianstad. Det jag skulle säga så här, det ligger fan inte längre i Kristianstads händer. Det är upp till Skövde om de ska fucka upp det här. Så säger jag.
Det glädjer mig att få en så pass kort och kärnfull analys ifrån dig. Då hoppar vi vidare till nästa semifinalserie, Sävehof mot Lugi. Har du punkter även här, Josef?
Ja, men eftersom den matchen var så ojämn så tröttnade jag lite. Och så liksom var det inte så mycket intressanta detaljer att ta med sig.
Jag har faktiskt skrivit upp en punkt på den på riktigt. Som jag tänkte ha med idag.
Ja, kul.
Ska jag ta den? Mm. Och det är ju ingen käkkirurgi, men Carl Wallinius älskar ju inte det försvarsspelet som Mikael Apelgren har bestämt sig för inför de här matcherna, är känslan. Alltså, det passar honom extremt dåligt, känns det som, det här lilla utgruperade varianten som Sävehof har ändrat sig till.
Jag fick ju lära mig för några veckor sedan av Charlie Sjöstrand i den här podden att Sävehof-spelarna snedställer åt så att säga fel håll eller det andra jämfört med det vad som brukar vara normen då. Och nu har jag tittat lite extra på det utifrån det. Och jävlar vad det praktiseras mot Wallinius, och han går ju inåt varje gång då. Det är ju 19 av 20 satsningar som blir där. Och han brukar ju vara väldigt stark när han kommer och tar sina tre steg ibland. Med studs också får han liksom 5-6 steg rätt in i mitten och skjuter över liksom bortre trean. Men här verkar de liksom ha kommit överens om att vi vet att han kommer där och det... hanterar vi så här då? Och ja, jag håller med dig, Christian. Det verkar som att de har, Sävehof har läst på läxan där.
Verkligen snabba fötter och starka gubbar på samma gång. Och då kommer han inte runt. Sen gick han ju utsida någon gång i andra halvlek. Och då gjorde han ju mål.
Mm. En del i det här försvarsspelet, eller den här typen av försvarsspel ska jag säga, så jag ska inte... Jag behöver inte vara så specifik än på Sävehof, men jag tror att jag vet hur de tänker. De vill ju ha så, precis som du säger, de vill ju locka in spelarna i mitten. Och det är ju ganska osvenskt. Varför vill man göra det? Christian?
Om man vill göra det så bygger det ju på att man har ett mittförsvar som kan hantera de skyttarna som kommer och en målvakt som gillar de lägena. Annars skulle man inte gjort det.
Mm. Ja, precis. Och det är klart, det var ju, är ju delvis rätt. Men det man är väldigt skickliga på i Sävehof är ju att man får det så extremt kompakt och mycket folk på liten yta. För att allting för sig går in i mitten. Och det är det som gör det väldigt svårt för Lugi och Carl Wallinius i det här fallet. Och sen så lite som du är inne på, han är ju inte heller den mest flyfotade spelaren. Så att det passar ju honom sämre.
Ja, det är ju å andra sidan Kasper Kjell, för jag tänker att gör man det så, om man spelar så kompakt i mitten, då vill det ju till att man är jävligt snabb och bredda om man behöver det, om det kommer snabba satsningar och snabba spelvändningar från, från Lugis sida. Och dessutom har man ju bra kantspelare, åtminstone på ena delen. Ja. Men där verkar det ju sig Simon Möller var ganska sugen på, och de lägena kändes det som från kanten. Jag vet inte om han är kanske lite extra duktig på det, eller? Eller var det bara idag som han var...
Ja, jag tror Isak Persson hade väl 8-10 idag. Nu hade han kanske bättre koll på Viktor Hallén. Men, alltså.
Jo, men det kändes ju som att han tog att han tog de där viktiga, psykologiskt viktiga lägena. När matchen ändå levde lite, och sen mot slutet så blir det ju lite kantlägen, och då är det lättare att göra mål. Det var min känsla i alla fall.
Ja, alltså känslan var, jag tycker ju att han landade ju på 45%, så att han tog ju lite hela tiden. Alltså han tog ju varannat skott ungefär. Men jag förstår helt vad du menar och kan hålla med. Jag skrev ju på den punkten, så skrev jag en punkt i liknande tanke, så var Lugis grundspel frågetecken. Individualismen mot kollektivet. Alltså då Lugi mot Sävehof. Vad tänker du kring det, Charlie?
Jag tänker att det är det som gör att Lugi aldrig kommer kunna slå ut Sävehof. Att de kommer kunna ta en match, men att de kommer aldrig kunna slå Sävehof i 3 matcher av 5. För att, och det var precis det, jag tyckte det var extra tydligt i första matchen som vi var inne på förra veckan, att det spelar liksom ingen roll att matchen går i vågor och att Lugi till och med uppe och leder, för att i slutändan så saknar de den 100-procentiga laggrunden som gör att Sävehof kommer alltid, de tuggar på med det, de gör inga stora misstag på det sättet, eller tar inte samma, det är inte samma frekvens på felbesluten som det trots allt per automatik när du har den spelstilen som många av de spelarna i Lugi har, så medföljer det att ibland så kommer det felbeslut, alltså ett skott i uppspelsfas när det inte ska komma. Du ser aldrig det från Sävehof i princip. Mm. Om man hårdrar det. Man ska inte slänga sig med ord som aldrig och så vidare. Men så ser jag på det, att Lugi kan bevisligen på en bra dag så kan de slå varenda jävla lag i den här serien. Det är inget snack om den saken. Och de kan slå Sävehof i Partille nästa match, absolut. Men jag har så svårt att se att de ska göra det 3 gånger. På grund av att de är... Alltså, den individualismen kommer till en viss gräns som jag ser det.
Sen tycker jag att av de här 4 lagen så har de andra 3 lagen bättre spel med linjen. Det tycker jag också är en viktig punkt, för jag tror att en spelare som Kasper Kjell vill gärna ha, när han kör fast lite, så hade han mått bra av att ha en Andreas Nilsson är ju...
Ja, verkligen. Jo, men det var helt rätt.
Enkelt exempel, men liksom bara slänga in det till någon som kan fånga den. Eller en Wickman Modig som kan dela av.
Mm. Jo, men så är
sparra.
Det. Absolut. Det är tveklöst så att det är liksom där Lugi hade behövts. För det ser man... Eller, det har jag sett ganska ofta när jag sett Lugi med, att det är många... Ja, men det är många inspel som är så här. Det är inte en chans att Sjöbring tar dem. Och ibland känner jag så här, det är inte ens Sjöbrings fel, för att de verkar tro att han är någon annan ibland.
Mm.
Så att de skickar in inspel som de får lite feeling på ibland. Och som är så här, det är som du säger, Andreas Nilsson hade kanske tagit dem. Men nu är det ju inte det, och då får man anpassa spelet efter det. Och det är också så här, det glöms av ibland. Och så fortsätter de med det. Det var så jävla tydligt i... när de möttes i serien i Partille. Det var liksom så här 4-5 gånger i första halvlek som de bara fortsatte söka Sjöbrink, fastän att han fick, det var 2-3 gånger han inte fick tag i bollen ens, fipplade och så missade något läge. Ändå kom de upp i uppspel och sökte honom med något så här studsinspel mellan 2-3. Det är så här, sluta med det då.
Det är ju också där, typiska grejer man inte får fucka upp mot Sävehof, för missar du ett inspel, då har du också ett i baken sen. Det går så jävla fort när de ställer om. Då är det ju bättre att missa ett skott, även om det också kan vara tufft.
Precis, och då kan man ju ställa frågan sådär, ja, vad... Ibland är det ju så här att här är det helt också så här, i teorin är det rätt av Kasper Kjell att slänga in den här bollen, för här ska mitt sex komma, här ska det vara ett läge, men det är inte det. Då är frågan, ja, vem gör han fel då? Vem ska man skylla på då?
Här ska det komma en mitt sex, men det brukar inte i vårt lag komma en mitt sex. Ska nej, jag ändå exakt. Släppa in den? Nej, då borde det svaret vara nej.
Det borde vara nej, att man måste inse det, samtidigt som det är så här, han spelar på en sån nivå då att liksom han tycker, ja men fan, här är läget, han delar av där, jag har dragit på mig folk, jag har gjort mitt jobb, här ska mitt sex komma, jag lägger in spelet, han kommer inte. Nej, men efter så här långt in i serien så borde de veta det, att han kommer inte där. Så då är det ju trots allt de som får, man får spela med det materialet man har, och de kan inte spela som att de har Andreas Nilsson på linjen. Faktiskt.
Får man lägga in en liten kritik mot Kasper Kjell? Vi hyllar ju honom och han är ju en väldigt älskvärd spelare. Men när han tappade humöret och sparkade ut en soptunna idag när Lugi hade boll och han själv fick 2 minuter och Sävehof fick börja anfalla igen. Det var inte så bra gjort.
Gillar man inte det då?
Nej.
Okej.
Man uppskattar det som tittare. Mm. Men det satt ju Lugi i en... Gjorde en svår situation ännu svårare.
Ja, det är sant. Mm. Som lag, som medspelare den är just den.
Men framförallt så tycker jag att han borde plockat upp skräpet faktiskt. Det såg lite tråkigt ut.
Ja, okay.
Det kunde Mark med, gjort faktiskt. Annars.
Okay. Men även om jag hade ju aldrig gjort det själv så att säga, i den situationen.
Nej, det hade du inte. Du hade också kunnat sparka en sån där. Men där tycker jag att Mark Udd, som ju också verkar så älskad, hade kunnat jag har noterat att han klev över den. Vad fan, peta in grejerna med fötterna och ta upp den för fan.
Ja. Hörde ni Deko också gick igång?
Ja.
Nej.
Smaka papperskorg. Har du gjort det igen, Linnell?
Ja.
Nej. Han bara, va? Det har jag gjort. Bara amatörfotboll då, men jag blev jävligt sur en gång.
Just det, på
det kan man
just det.
Ja, men det kan man ju se framför sig att DK har... Han berättade för mig någon gång att han kanske han inte ville att... skitsamma. Jo, det kan jag veta. Nej, men att han blev så arg hemma någon gång att han slog in... knytnäven i väggen som ett jättestort hål. Det har varit ganska länge i lägenheten.
Det kan man se framför sig att DK inte är snabb upp med spacklet. Nej,
just det.
Jag som jobbar med DK, för mig, jag tyckte det var extra roligt för att jag vet hur mycket han gärna går igång på just den detaljen. Jag har gjort det en gång i en amatörmatch. Alltså så här, han har så nära till att berätta om det själv. Han har ju en egen podcast, Mr. Partido podcast, där han intervjuar kända idrottsmän, ofta fotbollsspelare, men Staffan Olsson har ju något avsnitt också. Så här. Det är något av de avsnitten, jag tror det är typ så här, Anders Limpar, så gör de ju en nedslag, de fokuserar på en viss händelse, typ den matchen eller det målet mot det laget är utgångspunkten, och så pratar man lite runt det. Och då var det så här, Anders Limpar gör något mål från halva plan i Arsenal då liksom, mot Tottenham tror jag det. Och då tar han också upp det så här. Jag har också gjort mål en gång så från halva plan, men det var alltså med det och det laget i Uddevalla då. Men liksom, men hur kändes det att göra det på Highbury eller vad fan det nu var? Jag kommer inte ens ihåg, men det var så, jag vet ju jävla när han sa, jag har också gjort en gång.
Där kan man sympatisera med honom. Har du några fler punkter från matchen?
Får jag bara kommentera det också med kommentatorskap för att jag tänker i och med att de kommenterar så jävla mycket olika sporter, olika serier, olika lag och sådär, och så ofta, så tänker jag att en sån match som är död i efter, vad det nu var, 35 minuter, 40 minuter eller någonting, när det händer någonting som är att någon sparkar ner en papperskorg, då blir man ju som kommentator, då går man ju igång, för det finns ju ingenting annat att gå igång på, och DK är ju programmerad så att han vill skapa nerv och innehåll ju. Mm. Och det är han väldigt, väldigt duktig på. Så att då blir ju det en möjlighet för honom. Mm. Och där tror jag, där är du och Jenny olika, för att du hade hakat på där på ett annat sätt tror jag. Mm. Jenny vill tillbaka in och prata om den snedställda 5-1-försvaret.
Ja, det var ju fel person att fråga också. Som hon skulle sparka på en papperskorg liksom.
Nej, precis.
Det var inte jag heller, men jag hade ju ljugit och sagt ja.
Exakt.
Nej då. Hon var ett jävla temperament till Linnell, ska jag säga. Hon skulle sagt att hon... Nej, hon skulle... Ja, men precis. Hon skulle sagt att hon sparkat på en spelare något istället.
Ja.
Men tyckte ni att det var 2 minuter då?
Ja, det är det väl enligt reglerna. Får du inte bete sig så? Vad är det för beteende? Gå ut och sparka på grejer. Det är klart det är 2 minuter håller du på med. Mm. Kan du gå runt och sparka på grejer?
Ja, okej. Okay. Fair enough. Nej, men jag hade faktiskt... eller jag skulle vilja backa bandet lite till att prata om det. Det här Lugis själva lösning på Sävehofs försvarsspel, eller brist på det kanske. Också i då att grunden är att jag tycker att Lugis spel är ett väldigt individuellt anfallsspel och väldigt fritt. Och man märker ju på Mark Uds skillnaden mellan Micke Apelgren och Mark Udd i sina respektive timeouter, utan att säga att den ena är bättre än andra, ska jag säga att Micke är ju extremt detaljstyrd. 3 anfall i princip varje gång, så här och så här och så här, detaljer i försvarsspelet. Mark Udd pratar lite mer öppet, vi ska kontra mer, vi har svårt uppställt, vi ska satsa mer på vår andra fas. Och så ställer han ju ut frågan oftast till Kasperkjell, vad ska vi spela i andra spelet? Mm. Och så får han vara med och de var med och bidra. Alltså, all respekt till den ledarstilen, men jag tycker också att ofta blir lite väl individuellt i Lugis anfallsspel, och jag tycker inte att de hade några större kollektiva liksom lösningar gentemot det här 5-1 försvarsspelet som SVH praktiserade. Och samma sak, när det här stora rycket gjordes i andra halvlek, så var ju en del av det var ju att Lugi förlorade sin egna 1-6-5 period med 2-0. Och deras 6-5 är ju helt fritt utifrån Kasperkjell. Vilket är väldigt, väldigt unikt på så sätt att det är ju typ, vi ger Kasperkjell bollen, så får han välja exakt vad han ska göra. Han kan gå det ena hållet, andra hållet, och så spelar vi bara rakt utifrån det. Och det ställer ju väldigt mycket högre krav på den individuella kompetensen hos varje spelare, och också då samspelet som på spelaren bredvid.
Lite slovenskt.
Ja, vad ska Kasperkjell hitta på nu? Han är ju väldigt reaktionell. Och det ja, alltså jag tror att det kanske kan utveckla Lugi. Alltså individerna i Lugi i det långa loppet, men kanske blir tuffare i den här specifika matchen.
Fan, var du inne på något intressant där som man kan lyfta till en mer allmän diskussion om vad som är vilket ledarskap som är bäst.
Ja, men alltså jag har ju läst utan att kalla mig själv en expert, men jag har ju läst idrottsledarskap på universitetet, eller så här enkla kurser. Den forskning jag tog del av som var väldigt övergripande var ju att självbestämmande är väldigt viktigt för utvecklingen och motivationen. Att liksom ta ägarskap av sin utveckling och sitt spelande. Så på så sätt är det ju väldigt modernt, Mark Udds ledarskap.
Men du kanske också här och nu har mindre chans att vinna ett SM-guld.
Absolut.
Det är det jag vill komma till, så här, vad man vill ha. Och jag vet ju, och det ligger ju i linje då med Mikael Apelgren. Jag vet ju att det enda han bryr sig om är att vinna ett SM-guld. Mm. I princip. Alltså det är det som är. Han vill vinna, det är hans jobb.
Ja.
Och det är också så jävla tydligt i att Sävehof har det här oerhört liksom välfungerande, väloljade maskineriet som bevisligen också är så här, du kan plocka ut både den bästa och den näst bästa försvararen ur den ekvationen, och så sätter du in 2 ungtuppar och de vet vad de ska göra för att mallen är där. Mm. Och de ska bara lära sig den mallen, och det är ju liksom, man kan ju bara stå vid sin av och applådera, men jag har ju ställt mig frågan om är det är det utvecklande för Pontus Brolin och Felix Möller? Eller är det bara att de kan spela det här systemet som Apelgren säger till dem att de ska spela? Så de kan spela de här tre anfallen som Mikael Apelgren säger att så här ska det gå till. De kommer vinna, men vem, om någon av dem hamnar i ett annat lag, har de utvecklats då? Det är dit jag vill komma. Och det, jag säger inte vad som är rätt eller fel, men det är så jävla intressant där hur man ska tänka. För vi hade, när vi hade Magnus Wislander i RIK, så mötte vi Alingsås på den tiden när Fredrik Thern bara sög in allt och alla och mosade liksom, och vi fick stryk med ett par tre bollar tror jag. Och så säger han efter och så här, ja fan alltså, hade jag spelat och mött Fredrik Thern, jag hade inte haft några problem, alltså jag vet precis hur jag hade gjort. Och vi bara så här, ja, men varför säger du inte det då? Varför springer vi här och inte vet hur vi ska göra och inte vinner när du sitter på facit? Och liksom och mer så här, ja, men jag kan inte bara ge er svaret hela tiden. Ni får liksom försöka hitta det själva så här. Ja, det kanske finns en poäng, men det finns också två poäng här som vi lämnade för att du inte sa hur vi skulle göra. Man behöver inte gå, man behöver inte dra det
senare då.
Ja, fast ja, men där, det är svårt.
Jag har facit, men på grund av min ledarstil så kan det inte säga vad det är.
Ja, exakt. Lite så.
Då kan man aldrig misslyckas som ledare om man har den
grejen. Jag kan säga,
jag har fyrtal i S, men jag tänker inte visa dem för er.
Ja, men så här, när slangen väl försökte visa sitt fyrtal i S, så var det, ibland var det jävligt svårt, för att det var på något sätt som att han...
Han hade Lövgren i åtanke.
Ja, och att han själv är millenniets främsta handbollsspelare. Ja. Så han hade liksom väldigt svårt att formulera ett svar. Mm. För det var alltid sådär, när han skulle coacha treorna då, Oskar Rysander och Lipova, att såhär, nej, nu gör ni fel. Och Mario bara, om hur ska jag göra? Då visar jag ska göra. Och så han ute då, om skytten kommer där, då ska du ha foten här. Fast inte om han är vänsterhänt. Jo, om han är kanske lång vänsterhänt, då kan du göra så. Men inte om han är kort. Det beror lite på i och för sig mittnian också. Så det är så här, ja. Du kan ha 10 bollar i luften för att du är millenniets bästa handbollsspelare. Men Mario Lipovac från Karlstad, han har slutat lyssna på efter 30 sekunder. Han vill bara ha ett svar om han ska ut och slå där eller stå lågt liksom. Mm. Så det är som du säger, har man...
Han är redan i V75.
Han är redan på Jägersro och slangen är kvar i OS i Atlanta och har Lövet som mittnära som du säger. Så det är liksom...
Ja. Och jag har ju haft Micke Apelgren, så jag kan ju svara och egentligen inte
specifikt
om honom. Men det man ju kan säga är ju så här att jag tror att det är extremt utvecklande för sig då. Nu är klart, han är väldigt ung, alltid utvecklande för Felix Möller, men att vi säger nu ur i 3 år här, säger vi att han har Micke Apelgren som lär han vissa delar, och sen så blir han proffs i vart han nu blir proffs i Danmark, och så har han en tränare som kommer från en annan skola som lär sig, så liksom plockar han med sig det bagaget som han lärde sig av Micke, så samtidigt som man då lär sig något nytt från den här tränaren. Så att det är klart att i slutändan kommer det ju bli...
Jo, men men frågan är alltså så här, och jag ställer den här frågan för ut... Jag ställer bara frågan lite för att utmana och vara, för jag vet ju att Apelgren är en skicklig tränare, men om vi ponerar att det han säger är till Felix Möller så här, nu möter du Kasper Kjell, då ska du stå här när han kommer från vänster, du ska stå här när han kommer från höger, och sen när Valinus kommer, då ska du alltid stå på den här 9-meterslinjen och täcka. Alltså, hur mycket har Felix Möller lärt sig då förutom att följa direktiv? Det är lite det som är min poäng. Medan då Mark Ord säger, ja, ah, Kasper, hur vill du lösa den här situationen? Mm. Det är det jag undrar. Vem har lärt sig mest? Liksom, vem utvecklas mest i sitt eget handbollstänk och kunnande i de två alternativen? Det är väl lite...
Det är intressant. Ja, det som diskuteras då, som jag då bland annat fick läsa på kursen, det hållbara ledarskapet, så var ju det här Mark Udd-varianten helt klart det som de som lyftes fram.
Men det kanske också
medaljer.
Det kanske också beror lite på, alltså Felix Möller kanske nu behöver Mikael Apelgren, men om 4 år behöver Mark Udd, va? Alltså att det kan vara så också, beroende lite på var man själv befinner sig i sin utveckling.
Ja, och att vi säger att Mikael Apelgren nu i 2 veckor när de möter Lugi fokuserar på det, medan de sen när de har slagit ut Lugi och vunnit SM-guld, så har han 4 månader där han, alltså på en vecka när de ska möta Lugi på lördagen, så tar de två sista dagarna och lär sig om hur Valinius, de ska göra mot Valinius. Men måndag till onsdag så är det mer, kanske mer generellt individuell träning liksom.
Mm. Ja. All right. Och om vi sa
att man vet att sen är Mike inte gör det, men teoretiskt så kanske är det.
Men sen har ju Mike det emot sig att det är helt omöjligt att förstå vad han säger.
Inte om du är från Skåne, tror jag.
Nej. Jag tänkte på det i timeouten idag. Jag försökte verkligen förstå. Och jag är nästan från Skåne. Men jag kunde inte förstå. Men det har ju med mig att göra.
Ja, men jag tror det är väl så. Alltså, man har ju vänner som har flyttat till Köpenhamn, så att säga. Det tar ju inte många månader innan de är fluent på danska. Medan de tidigare inte förstod ett ord. Jag tror att det går rätt fort.
Min lillebror bland annat, som har blivit väldigt dansk.
Bara en sån sak. Men om vi sa att det var svårt för IFK Kristianstad och att Skövde egentligen behöver fucka upp det för sig själva, så vad säger vi om Sävehof Luger då? Kan Luger vinna tre matcher? Nej.
Det är helt omöjligt.
Ja.
Ja, det är det faktiskt. Att göra tre matcher är helt omöjligt.
Ja, om det inte är covid och korsband och sånt. Ja. Då kan man ju det. Ja.
Såklart, men det jag menar är att det skulle inte förvåna mig om de skulle kunna vinna i Partille nästa match. Men att göra det tre gånger tror jag inte de klarar.
Fan, vi hoppas det, för att om de inte vinner det är rätt utdragna semifinalserien nu. Och om de båda semifinalerna blir 3-0, då är det många dagars ledighet för Charlie Sjöstrand innan det börjar bli finalkommenterande.
Och mindre smet in på kontot.
Ja, precis. Men var ovärdigt också på något sätt. Ja. Det känns ju inte... Det känns det ju liksom inte...
I alla fall här i slutspelet. Alltså, dagslutspelet har vi ju varit vana vid. I alla fall kvartsfinalserierna brukar gå till 3-0. Det gjorde de inte alla i år. Då. Men det brukar ju alltid vara 3-2 i princip.
Ja, och det känns lite ovärdigt att ett alltså semifinal mellan Skövde och Kristianstad ska sluta 3-0. Det känns känns lite tråkigt. Jag får inte säga det, för det betyder ju att jag då vill att något lag ska vinna, men det hade inte så här rent objektivt känns tråkigt med 3-0 i en semifinalserie alldeles oavsett.
Ja, men det håller jag verkligen med om. Lite förlängningar och shootouts och fler papperskorgar
och fler matcher och fler matcher.
Fler matcher, ja. Men en konsumentupplysning, var det inte så att de sa eller idag att det var först nästa lördag?
Jo.
Kan det stämma?
Jo. Fan, det är så jävla utdraget nu, jag vet. Man vill ju ha det tajta. Det kommer ju bli finalen i alla fall. Då kommer det ju vara tre dagar, fyra dagar, tre dagar typ. Det är ju bra. Så vill man ju ha det hela tiden.
Det är bra. Så vill man ha det.
Så kommer det inte bli. Men det kommer bli härligt ändå. Nu tar vi och rundar av den här veckans utsändning. Och så hörs vi igen om en vecka, hörni. Fan vad härligt det är att köra den här grejen varje söndag kväll, va?
Ja. Tack för att du ville vara med en stund, Krille.
Ja, precis.
Ja, tack så hjärtligt.
Att du var med
en och en halv timme.
I köttet. Har du några långa intervjuer på gång?
Någon? Ja, men vi snackar om Staffan Olsson.
Ja, är den bokad eller?
Den skulle kunna vara bokad. Jag har inte bokat den, men jag kan boka den. Tänkte jag.
Oj, oj, oj. Ja. Härligt. Bra. Mm.
Silly season-avsnitt nästa gång då, eller?
Yes.
Det är bra.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.